Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är torsdag den 11 augusti när vi spelar in det här och jag och Niklas sitter här och småskrattar lite om att det kom in trevliga inflationssiffror igår som fick börsen att höjas. Och jag trodde nog aldrig, eller börsen att stiga säger man väl, men jag trodde nog aldrig att jag skulle säga att 8,5% i inflation var trevliga inflationssiffror. Men det finns en tid för allting och nu är vi här, nu säger jag det. Det var positiva siffror som vi fick från USA igår som sa att inflationen i USA steg, prisindex steg med 8,5% i juli, vilket var lägre än vad marknaden hade förväntat sig och likväl lägre än juniinflationen som var på 9,5%. Är det här ljuset i tunneln? Har inflationen toppat? Behöver inte världens centralbanker vara riktigt lika aggressiva som de har liksom, haft retoriken att de kommer vara här framöver? Ja, marknaden tog det i alla fall som ett litet ljus i mörkret och börserna såväl i USA som Stockholmsbörsen tog ett glädjeskutt uppåt.
Ja, men det gjorde de. Det har ju varit sommarvärme på börsen kan man väl minst sagt säga. Jag tycker man kan säga lite inflammation där också. Ja. Det är det det har varit på börsen. Jag menar, det här är ju så otroligt tydligt tecken på, som om vi inte redan visste det, då, men på att börsen är framåtblickande. För ja, det är en jättehög siffra. Inflationssiffran kom in på 8,5 som du sa. Förväntat var 8,7. Förra månaden var det 9,1. Men det är ju inte liksom siffror. Den reda siffran som är det mest intressanta för börsen då, utan det är ju vart är vi på väg, och det är ju väldigt många, säkert även du och jag, som hoppas på peak inflation, att vi alltså är förbi toppen och kanske på väg ner, att det nu kyls ner. Och det här är ju faktiskt någonting man redan såg förra månaden, även om siffran var glödhet för juni, så var det ganska tydligt att det hade kyls ner en del. För den siffran kom ju en bit, en och en halv vecka in i juli. Och där hade ju energipriserna fallit tvåsiffrigt. Och energipriserna är ju en stor drivare för inflationen och har varit under lång tid. Och egentligen för ganska mycket. För energipriserna och drivmedelspriserna slår igenom på väldigt mycket. Det slår igenom på mat också. Det slår igenom på produkter också. Det slår igenom på flygresor och allt möjligt. Så att just det här energi, det har vi ju pratat om tidigare här i podden, men vi har ju insett hur otroligt viktigt energi är. Vi tänker inte på det när det inte fungerar, och sen när det inte fungerar, då är det nästan det enda vi tänker på.
Ja, det är ju en annan sån här grej som jag nog aldrig trodde att jag skulle sitta och diskutera en hel middag, liksom, vilket elabonnemang man har. Men nu är vi där och det är fullt fokus på energi av förklarliga skäl här. Men precis som du säger så får ju energipriserna en ordentlig påverkan på inflationssiffrorna. Men det var ju också positivt, de här siffrorna som kom från USA igår, att om man tittar på den underliggande inflationen, när man tar bort mat och energi som ju är väldigt volatilt, så var den oförändrad på 5,9%. Så att den är ju betydligt lägre, hög men lägre. Så att energin, superviktig. Och därför, eller inte bara därför, ska vi prata lite om energin i det här avsnittet. För i USA så har president Joe Biden fått en ordentlig framgång. Det är nämligen som så att hans act, eller ett paket, som heter så mycket som The Inflation Reduction Plan. Alltså en plan
det väldigt
för...
bra.
Ja, The Inflation Reduction Plan har klubbats igenom i senaten med en liksom hårnålstunn marginal, 50-50, så får den demokratiska talmannen Kamala Harris, vicepresidenten, hade utslagsrösten då, så det blev 51-50 och det här paketet då klubbades igenom. Och det är ett paket på 369 miljarder dollar, alltså 3 750 miljarder kronor. där absoluta merparten är klimatfokuserat. Så det är klimatfokuserade satsningar som man hoppas ska kunna mota Olle i grind, men vara med att få ner inflationen. Jo, men hur då? Jo, men bland annat genom att göra energi och så vidare billigare och genom andra former av lättnader och subventioner som ska få ner priserna. Men som sagt, själva fokuset på det här är klimatfokuserade investeringar. Man ska säga att det är en väldigt nedbantad version av Build Back Better Plan som Joe Biden först la fram med ännu större klimatsatsningar, men den fick han inte med hela sitt eller alla demokratiska senatorer på, utan senatorn från West Virginia som jag tappar namnet på, men hur som helst är väl den mest liksom högerdemokraten och med stora intressen i oljesektorn motsade sig det. Men nu har man förhandlat med honom och så får man igenom det här. Och det är, om än nerbantat, så är det ett historiskt stort klimatpaket och den största gröna satsningen i USAs historia. Men det här är ingen politisk podd, utan vi är en investerarpodd. Så vi ska prata lite om vad det kan få för fokus på, eller vad det kan få för effekt på bolagen, både svenska börsbolag och såklart amerikanska. Men om man tittar liksom huvuddelarna i det här paketet så är det att man vill ha investeringar och i grön energi och skattelättnader för investeringar i grön energi. Man vill liksom ge incitament för teknikeffektivisering och att bolag ska energibolag då primärt ska investera i det här. Det handlar om utbyggd av vindkraft, solenergi, och om man läser vad analytikerna säger så tror man att det här kan på sikt innebära en trippling av grön energi i USA, vilket ska vara tillräckligt för 110 miljoner hushåll. Så det är liksom stora investeringar i primärt vindkraft och solkraft som är på gång. Och vi såg ju även hur solcellsbolag, men även europeiska vindkraftsbolag som till exempel Vestas steg på börsen av de här nyheterna.
Ja, det har ju onekligen varit så att solen har lyst på solbolagen och vinden har blåst i vindsnurrebolagen. Vi såg ju också Orrön Energy, eller forna då Lundin Energy, som knep Slitevind, det här gotländska bolaget, under sommaren också. En liten affär där inom den förnybara sektorn. Det verkar ju onekligen hända väldigt mycket på området.
Mm. Det gör ju det, och vi har ju haft en bred börsnedgång senaste året för egentligen alla bolag på börsen, och 2021 var ju absolut inget toppenår för bolag inom förnybar och grön energi. Efter ett fantastiskt 2020 så kom det ju, blev det ju lite baksmälla där det var, i alla fall på kort sikt, var övervärderat på sina håll, och bolagen hade lite kräftgång förra året. Sen så har det varit ett tufft börsår generellt i år, men då har ju ändå de här energibolagen gått relativt bättre, och det är med tanke på att det har varit ganska uppenbart att vi kommer behöva satsa i Europa också, ännu mer fokus på förnybar, och de senaste månaderna har ju många av de här bolagen stigit, det har varit 30%, 40% på sina håll, så att de har fått lite fokus igen.
Ja, och det är väl lite grann det vi har pratat om här i podden tidigare också, att det här skapar en orkanstyrka i seglen för väldigt många bolag. Sen är det klart att man vet inte vad som händer på börsen. Börsen lever ofta sitt egna liv, men den strukturella trenden och tillväxten finns där, och omställningen måste ju göras. Och i ännu snabbare takt nu när vi har haft lite grann kniven mot strupen och vi inte har vetat om Ryssland ska stänga av gaskranen eller inte. Men jag tänker också att det borde finnas ganska löst eller lågt hängande frukt, mycket fläsk att skära av, både när det kommer till hushåll men även till företag. Jag såg en artikel, och nu kommer jag inte ihåg vart ifrån den var då, men där man sa att, jag tror att tyska bolag som menar på att det är ganska lätt att sänka energiåtgången ganska rejält. Tidigare under goda tider kanske man inte fokuserar på det, men nu blir vi alla lite mer innovativa och tänker lite mer kring det här, och då dyker smarta lösningar upp, både energiomställningen naturligtvis mot förnybar energi, men innan det på lite kortare sikt just de här smarta sakerna man kan göra. Och jag har hört det även från USA, vi pratade för något poddavsnitt sen också om tyska fastighetsbolag som säger att nu sänker vi temperaturen inomhus, vi måste alla dra vårt strå till stacken, och it all adds up.
Visst gör det det, och det är de även inne på i det här stora paketet då, på vad sa vi, $370 miljarder. Det innefattar också att man ska ha riktade incitament till privatpersoner. Man får dra av 30% på skatten för liksom energieffektiviseringar. Så som installation av värmepump eller isolering och så vidare. Och sen ytterligare 30% för kostnaden på om man installerar solpaneler eller någon slags batterilagning och så i sitt hem. Så att det här gör man ju liksom då dels att man hoppas att när priserna går ner på den här typen av produkter så bidrar det också till en lägre inflation. Men också att det blir mycket mer energismarta amerikanska hushåll. Och det finns det beräkningar på att ett vanligt hushåll kan spara omkring $1,800 per år. Så att, det är ju summor, vi har ju liknande i Sverige. Man installerar solpaneler till exempel på taket som mina föräldrar ska göra nu, då får man ju det på, då får man ju rotavdrag på det. Så att, det är ju lite liknande vad vi redan har.
Ja, och det är ju mycket som händer, men för den som är lite nyfiken kring det här kan ju blicka lite grann framåt och fundera kring vilka bolag som kanske gynnas av det här. Jag menar, jag har, som jag sa till dig innan vi började spela in här, själv köpt en ny bil alldeles nyligen, och det är en bil med förbränningsmotor, och för jag känner ju att det här är sista bilen med förbränningsmotor jag kommer ha. Nästa gång blir det förmodligen en elbil, och du kan ju tänka dig vad mycket soppa som hade gått åt ifall bilarna inte hade blivit mera bränslesnåla, för det har vi också sett att bilarna har blivit mer och mer bränslesnåla över tid, vilket är bra för miljön, men det är ju även bra för plånboken, för hushållen naturligtvis. Men vi är förmodligen vid en punkt där om bara några år så kommer det hända jättemycket på elbilsmarknaden. Du och jag bubblade lite grann här inför att man inte kommer att få tillverka bilar med förbränningsmotorer från 2035. Så att det kommer nog hända väldigt mycket kommande år.
Ett svenskt bolag som jag osökt tänker på där, som kanske inte alltid är top of mind, det är aluminiumtillverkaren Gränges. Deras största marknad är ju Nordamerika, och om man läser lite i deras rapporter eller kollar på deras IR-sida så lyfter de ju verkligen fram vilken tillväxtpotential de ser inom just elbilar. Det är väl, om jag har förstått det rätt, så har de liksom en lättare form av aluminium, vilket är viktigt när man bygger en elbil. Om vi ändå är inne på elbilar, det var ju även satsningar, ska tilläggas, i det här amerikanska paketet, om jag stannar lite där, så var det även stora satsningar på just utbyggnaden av elbilar i infrastrukturen. Och då har vi ju liksom, det finns ju dels bolag inom laddinfrastrukturen, men vi har ju också jätten ABB som man inte ska glömma bort när det kommer till just infrastruktur för elbilar. Det kan väl ibland vara som så att de här stora bolagen med många olika grenar har enorma möjligheter och enorma muskler att få in sina produkter, ta marknadsandelar och så vidare. Så att ABB är väl ett bolag som man kan kika lite närmare på i den här gröna omställningen. Där har ju också deras någorlunda nytillträdda vd, han har väl varit något år nu, Björn Rosengren, som ju var väldigt lyckosam på Sandvik tidigare. Så det är ju en vd som jag i alla fall har stort förtroende för.
Ja, och som du säger, infrastrukturen ska ju på plats. Och där har jag en liten anekdot också. Min pappa var här nere i Stockholm och besökte mig nu, eller oss under sommaren. Då såg han i tidningen där det stod att Lidingö planerar 120 laddplatser. Och det här var han tvungen att fira upp telefonen och ta en bild på för att visa kollegorna. För i Boden, då funderar man på 6 platser. Och det var det, i samma artikel så säger man att det här går inte, vi måste ha mera. Enligt EUs rekommendationer så ska det vara 1800 laddplatser på Lidingö, en kommun med 50 000 invånare. Man planerar alltså för 120, men säger att det är absolut inget tak, utan det är ett första steg och sen så kommer vi behöva utöka det här mycket, mycket mer. Det tog han hem till Boden som funderar på 6 platser. Och inget finger till någon av kommunerna, utan det här är ju mer snarare att vi är i början av ett skifte och det kommer ju att behöva byggas ut rejält med infrastruktur.
Det kommer det behöva göra. Det får mig att tänka på vår gamle vän, nej men som har gästat podden ett antal gånger. Patrik Lindqvist, förvaltare av Handelsbanken Hållbar Energi. Han säger ju alltid att det här är ju sektorer som måste växa upp mot 5 gånger snabbare än BNP framöver för att vi ska ha en chans att nå miljömålen. Så att det finns ju, tycker jag, av jättemånga skäl all anledning att faktiskt kika extra på den här typen av bolag. Dels bolag inom förnybar energi, dels bolag som liksom levererar till den här typen av sektorer, både energisektorerna men också den gröna omställningen, allt ifrån elbilar till energieffektivisering av fastigheter och så vidare och så vidare. Så att kika gärna på det.
Ja, och där får man väl säga, det hände mycket. Jag var ju uppe i Boden här under sommaren också. Då kikade jag på vidderna där H2 Green Steel ska anlägga sin fabrik med nästan fossilfritt stål. Och de har tydligen ett litet kontor även på gågatan i Boden för att informera om vad som händer och vad som är på gång. Och det här är upp mot 500 hektar. Så det var imponerande att se vidderna där man har avverkat väldigt mycket skog för att anlägga det här. Sen har vi ju också SSABs motsvarighet Hybrid. Så att, och dessutom Volvo Group, alltså tunga fordon, har ju också sagt att man ska bygga en stor batterifabrik i Sverige också som kommer skapa jättemånga arbetstillfällen. Det kommer ju H2 Green Steel pratar också om en 3-4 000 personer när den här anläggningen är färdig. Så att det är ju många jobb som skapas nu och mycket framåtlutad industri skulle man väl kunna säga.
Ja, det är det ju verkligen. Och det är också, jag gjorde lite research inför det här avsnittet, så när man tittar på vad till exempel Svenska Handelskammaren och så sa, för då var det lite fokus på utbyggnaden i USA, och då sa de ju att svenska bolag gynnas av ett ökat, av den gröna omställningen över hela världen. Bolag inom egentligen alla sektorer, för att om man ska generalisera så är det i regel svenska bolag i framkant när det gäller den gröna omställningen. Så det var ju trevligt att ha med sig, och de lyfte också fram just Volvo Group som ett bolag som också gynnas av det här. Nej, men så det finns att gräva i.
Ja, och här kan vi väl tillägga för Volvo Groups räkning, så att vi inte utelämnar någon, så är det Mariestad där som alltså man planerar att bygga. Det är då också så att väldigt roligt för Mariestad. Och här kan man ju säga, jag menar, förvisso Patrik Lindqvist å ena sidan med förnybar energi, hållbar energi, men sen har vi också Peter Norhammar när det kommer till fastigheter, för det har ju varit en sektor som har haft det jättetufft i år, som nära på, ja, halverades gjorde den ju faktiskt. Och det är ju klart att det har varit oroligheter på kreditmarknaden, refinansieringsoro, vi har sett räntorna stiga rätt rejält, centralbankerna behöver trycka på bromsen. De gynnas ju av ett besked här där det verkar som att inflationen lugnar sig lite grann. Sen återstår det ju att se, vi ska inte ropa hej än. Men det innebär ju att man kanske inte behöver bromsa lika mycket framåt som vad marknaden tidigare fasade för. Så vi såg ju ett rekorderligt fastighetsrally när inflationssiffrorna kom. Och här har vi ju sett att fastighetsindex har ju stigit ganska, ganska rejält i år från bottennivåer. Så det är också en sån här sektor där det varit kanske lite för djupt nedkörare och nu har den studsat upp ganska hyggligt får man ju säga.
Ja, vi får väl se hur väl USA och Europa och all världens politiker och centralbankschefer lyckas med att dels stävja det här inflationshotet, få ner den till mer rimliga nivåer, men också snabbt ställa om, och det hänger ju väldigt väl ihop. Och vi får kika på hur vi inflationssäkrar våra portföljer, hur vi är riktigt nischade mot sektorer och branscher som vi tycker är spännande. Men jag måste personligen säga att jag tycker det är väldigt skönt att den här gröna typen av förnybar energi, gröna bolag, har fått lite revansch igen. För jag tror ändå att långsiktigt så är det helt rätt väg att gå. Sen så kommer det komma år där väldigt högt värderade bolag faller mer än andra. Vi såg det till exempel 2021 som en återhämtning. Men man måste kunna lyfta blicken lite och kika längre fram. Och då tror jag att till exempel solceller, vindkraft, elbilar, komponenter dit är helt rätt väg att gå. Så det är i alla fall någonting som jag kikar på våra inspirationssidor på app och site för att titta.
Ja, och sen är det ju så när det kommer till bilsektorn också, fordonsindustrin, att det är ju fortfarande lite dumb cars. Det är väl fortfarande kanske lite grann skiftet från dumb phone till smartphone, eller från tjock tv till smart tv, där man brukar skojsamt säga att framtiden kommer att bjuda på smartphones på hjul. Och det är klart att det går ju bara åt mer och mer halvledare, det är mer mikroprocessorer i bilarna. Intel har själv sagt att till 2030 kommer det vara 5 gånger så många halvledare. Det är ju mer koppar i en elbil, men det är också väldigt mycket mera halvledare. Och här har vi ju sett att situationen faktiskt börjar ljusna. Det är ju många bolag som säger att tillgången på halvledare börjar se bättre ut. Och det här tycker jag är intressant också med den amerikanska inflationssiffran. För som jag sa där, redan i juni kunde vi se att det kyldes av. Även om marknaden blev väldigt rädd och media skrev mycket om den här siffran på 9,1% som var sky high. Men i och med att den var några veckor gammal så såg man att energipriserna fallit tillbaka. Råvarupriserna fallit brett. Vetepriset har varit på nivåer under de nivåerna som gällde innan invasionen av Ukraina. Och här har jag också spanat in ytterligare lite saker nu senast då, som fortsätter att trycka ner inflationen. Jag tycker att det här är så intressant. Och det är ju för att det är ju det här marknaden fokuserar på nu. Och inte bara inflationen, utan också inflationen och dess påverkan på hur centralbankerna kommer att agera. Nu när den kom in fortfarande jättehögt på 8,5, men lägre än 8,7 som förväntades. Just det här bara att marknaden på marginalen tror att kommer centralbankerna kunna vara lite mer försiktiga framåt. Där såg man ju verkligen vilket glädjeskutt börsen tog. Amerikanska tech-sektorn, eller tech-index Nasdaq, steg 2,89%. Vilket gjorde att den nu inte längre definitionsmässigt befinner sig i en björnmarknad. Amerikanska Nasdaq är upp 21,66% sedan 16 juni. Då inser man också hur fort det går.
Ja, och hur omöjligt det är att liksom, i princip omöjligt är att träffa rätt på allting.
Ja, men här såg vi som sagt, junisiffran kom in, oljepriserna hade gått ner rejält från toppnivåerna kring 130, nu är de under $100, fortfarande rejält mycket högre än i fjol. Vi har sett råvarupriser över hela brädet, nästan ris har fortfarande stigit jättemycket, men det är väldigt mycket råvaror som har fallit tillbaka rejält. Det spelar ingen roll om det är spannmål eller om det är basmetaller eller ädelmetaller, och visst, det finns en oro kring konjunkturen, och förvisso så tror jag marknaden inte heller räknade med den här inflationssiffran för non-farm payroll som mäter sysselsättningen utanför jordbrukssektorn i USA. Den var stark, så jag tror att man trodde att risken var på ovansidan, alltså ytterligare en månad med ganska het inflation.
Förvånansvärt hög inflation, ja, det tror jag också.
Och sen har vi sett att matpriserna, de har ju kommit ner rejält.
Inte i svenska matbutiker, men på världsmarknaden har livsmedelspriserna gått ner.
Så det är både spannmålspriserna och det man använder till maten, men även matprisen har kommit ner i den raskaste takten sedan 2008. Men som du säger, vi har ju ett oligopol i Sverige. Ja. Sen har vi Lidl och vi har Costco som är på väg in på svenska marknaden.
Ja, så det är jättesnart om de slår upp portarna, vad jag förstod.
Sensommaren, Arninge i Täby. Så att, jag tror inte heller att man ska tro att även fast vi har Coop och Ica och Axfood som äger bland annat Willys och Hemköp, man får inte bli fat and happy, utan man vill ju försvara sina marknadsandelar. Och det är ganska lätt när inflationen som ökar priser på drivmedel vid pumpen och elektricitet och mat och bolåneräntorna går upp och det undantränger konsumtionsutrymme och sparutrymme. Kan vara vissa som byter, så att man ska vara på tå, det tror jag att de är.
Det tror jag också, för jag bara om jag liksom gör en väldigt ovetenskaplig undersökning i min umgängeskrets, så märker jag att personer som aldrig liksom har pratat matpriser eller hållit på med kuponger eller bytt affär eller så, nu börjar jag bli så här, nej men nu åker till Willys eller man måste vara lite om sig och kring sig nu och sådär. Så att det är i takt med att allting blir dyrare skapas ju också en större medvetenhet även hos personer som kanske tidigare har varit ganska vidlyftiga med sina matkostnader eller så.
Jag tycker att det är ganska spännande felord. Jag tycker att det är ganska intressant att få vara med om en sån här period ändå, när man ser hur ekonomins dynamiska effekter påverkar, hur hushållen, det kan ju låta som ett loftigt ord om man så säger, du och jag och dina väninner, dina kompisar, hur gemene man resonerar kring ekonomin nu och hur man... Man mäter inte in substitutionseffekten riktigt i inflationssiffran heller. Att har jag någonting annat jag skulle kunna köpa istället som är ungefär lika bra? Att jag byter ut oxfilén mot fläskfilé eller bilen mot cykeln?
Nej, men det gör man inte alls. Och sen så något som jag också tycker är intressant, det är den psykologiska aspekten. Och hur mycket dels olika experter eller vad man ska kalla det, och media och även privatpersoner, så jag vill liksom inte peka finger åt någon, men hur det blir någon slags här kollektiv knallröda rubriker, det är lite så här skräckkänsla att, men så klarar du ditt och datt och så överlever du det här i princip, och hur alla liksom också lyfter upp något som kanske ännu inte har hänt, men som att det är någon slags given sanning. Absolut, det har blivit dyrare. Maten har blivit dyrare. Drivmedelspriserna har blivit dyrare. Men det kan ju också ibland vara som så att någon som sitter och aldrig tankar och inte ens har en bil pratar väldigt mycket om drivmedelspriserna. Eller för en familj som... Alltså det blir så läskigt från så många olika håll. Och till slut blir det bara super, super, super läskigt. Det blir någon slags kollektiv skräck.
Ja, nej, men precis. Jag menar, vi är väldigt duktiga på att anpassa oss. Jag menar, är det så att man är småbarnsförälder när barnen har en herrans massa sporter etc. och man kanske har små marginaler, jag kan tänka mig att då samåker man.
Ja.
Någon kör kompisar och någon annan förälder hämtar etc. Man tankar inte lika mycket, man tar cykeln mer, man tar matlådan mer etc. Så att just det här med att man inte riktigt med... Man kollar prisutvecklingen på varukorgen från ett år till ett annat och från en månad till en annan. Men man fångar ju inte riktigt in substitutionseffekten och huruvida hushållen går ner på mer inferiöra varor. Att man byter bort då det som är lite dyrare, det som man... Så här, jag kan kapa det här, det sänker inte min levnadsstandard eller det sänker inte min upplevda livskvalitet särskilt mycket. Jag kan kapa det här.
Nej, jag tycker det blir gott är gott, men nu kör jag med liksom... Flora ett tag. För att, ja, det är ju också nyttigare. Det är både billigare och nyttigare.
Ja, så att den där volymeffekten vet jag inte riktigt hur man får med. Nej. Och det är samma sak på bostadsmarknaden. För där kan det också vara mörka rubriker. Men här i sommar, jag har säkert sagt här i podden tidigare, men då stod det att bostadspriserna faller. Och tänkte, perfekt, I'm on the buy side of life. Det här är jättebra. Och sen så gick jag in och kollade och då fanns det 5 villor på hela ön jag bor på. Och det är just att jag förstår att det är sommar och att volymerna går ner. Men även om vi tittar tillbaka till historiskt tuffa perioder i Sverige, typ finans- och fastighetskrisen på 90-talet, utbudet minskar ju drastiskt. Det är lite det är dödsbon och det är skilsmässor etc. Men utbudet krymper ihop. Så att volymviktat, så jag vet, det är svårt att skapa sig en absolut sanning när volymerna både på varor och tjänster likväl som bostäder krymper ihop i sämre tider.
Ja. Beteendeförändringarna är svåra att få in i liksom ettor och nollor.
Ja, man
eller
säger det med ekonomi.
En enkel siffra.
Ekonomi, så beteendevetenskap, lite grann. Eller ganska mycket. Det är det.
Vi kanske får ta hit någon från podden från SCB som får förklara hur de liksom mäter den här varukorgen KPI.
Ja, men det hade nog varit väldigt bra. Jag menar, vi vill ju lära oss mer om allt möjligt, och det vill ju våra lyssnare också, så att jag tycker att det känns ganska nyttigt. Det är ett bra förslag. Johanna, jag har några små punkter, spaningar, som jag ändå bara måste dela med mig av.
Shoot.
Den första, det är att idag när vi spelar in det här så är det 11 augusti. Och det innebär att Avanzas första lansering, uppdatering som vi gör en gång i veckan normalt sett, efter sommaren har sjösatts. Och det innebär att fondjägare och aktiebitna som vill ha lite inspiration nu kan se 25 innehav på fonder istället för branschstandard 10. Så när man går in på en fond så kan man se de 25 största innehaven. Det här är en nyhet som vi smög ut lite grann här under sommaren, men sa att tyvärr det kommer lite senare. Vi håller på konfekten, men idag har det faktiskt sjösatts.
Det är riktigt bra. Det är väldigt bra. Så har du någon favoritfond eller någon fond som du bara, gud vilka skillade förvaltare eller vad det än är. Gå in och kolla. Men du är en mer aktieperson eller ja. Då kan du gå in och kolla där.
Och sen vill jag också säga det här med högtryck som vi inledde podden med, att OMXS30 faktiskt steg 8,54 i juni. Det blir den första positiva månaden i år. Och OMXSGI, breda börsen, steg 12,05. Så att det var ju ett rejält bra tryck under julen. En sån här påminnelse om att efter den kommer solsken. Sen har augusti börjat lite mer stökigt. Men det är ändå kul att se att börsen kan faktiskt stiga. Och någonting annat, det här med inflationssiffran som vi pratar om. Mycket inflation nu. Men drivmedelspriserna, matpriserna som har kommit ner, FN som sa att de faller i raskaste takten globalt sedan 2008, dock inte i Sverige. Jag såg även statistik som visade att en fraktcontainer från Shanghai till Los Angeles, det priset har sjunkit 32% year on year. Och det här är otroligt viktigt. Det är för varor, de är uppbyggda av atomer. Och de här atomerna måste transporteras, och det gör man ofta på havet. Då. Och det är ju drivmedelspriser och fraktrater otroligt viktigt. Och här tidigare när vi sa att bolag har svårt att fylla sina lager, och speciellt kanske lågpriskedjor, det är så här, men det här är produkter som tar ganska mycket plats men som är ganska billiga. Det blir ganska dyrt när fraktkomponenten blir en stor del. Nu, det är mycket enklare såklart att fylla en container med iPhone, så tar inte så mycket plats och ordervärdet eller produktvärdet är jättehögt. Det här skapar ju också ett deflationistiskt tryck där ute. Det här är också positivt.
Det är det. Ja.
Och sen halvledarna ska vi också säga. Många bolag nu, Nvidia har varit ut, Micron har varit ut. Det är ett gäng halvledartillverkare som börjar vittna om lite svagare efterfrågan. Visst, det är lite tuffare konjunktur och så. Men det här är ju också bra. Därför att både nya och begagnade bilar har drivit inflationen väldigt mycket i USA.
Ja, i och med att det har varit sån brist så har ju priserna stuckit i höjden. Och det är liksom varit helt enorma lags på om du beställer en ny bil eller köper en ny bil när du får den. Så det har ju varit över ett år för väldigt många bilar.
Exakt.
Och då har, vilket har drivit upp priserna på begagnat marknaden. För om man behöver en bil nu så har det inte funkat med en nyproducerad helt enkelt.
Nej, behöver man en bil nu, då behöver man en bil nu. Så grattis till alla er som har haft begagnade bilar. Det sista, ja, men inte minsta som jag vill lyfta upp, det är ju också Nancy Pelosis, USAs talmans besök i Taiwan.
Ja.
Också en fråga vi har bubblat från tid till annan här i podden. Just den här hotspotten som Taiwan faktiskt utgör, inte minst när det kommer till halvledarindustrin. Vi har ju Samsung i Sydkorea och TSMC i Taiwan. Och Kina anser ju att Taiwan är en del av Kina. Det gör ju inte bäst.
Inte Taiwan.
Det gör definitivt inte Taiwan. Så att här har vi ju sett att det har blivit ökade spänningar nu när USA har besökt Taiwan. Det är ju en ganska tydlig markering mot Kina.
Ja, det får väl läggas i den här lite obehagliga vågskålen, Kinas hot och höga tonläge nu och militärövningar nära och över Taiwans territorium. Så det får vi hålla utkik. Ja, det kommer ju inte gå att undvika att följa, för det är en så pass stor fråga att det verkligen påverkar världen och världsekonomi.
Sist men inte minst, något som glädjer mig, även om det är lite tråkigt. Så vi har ju semester både du och jag nästa vecka. Då rivstartar vi höstsäsongen. Då är det dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Men det här avsnittet har kommit till sin ända.
Det har det. Ha det gott, så hörs vi.
Ha det gott. Stort tack för att du lyssnade på det här.